det här är som att vi struntar i vad folk tycker, vi struntar i vad experter säger. Nu kör vi på mer en aktivistisk linje. Mm. Alltså inte undra på att det blir ett politikerförakt.
Ja, det är något vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska prata om den historiska omröstningen i riksdagen, eskaleringen i Mellanöstern, Magdalena Anderssons fadäs i Skärholmen och Kvinnan och draken i Uppenbarelseboken. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent här på Världen idag. Ja, vi ska börja med att prata om den nya könstillhörighetslagen som röstades igenom i riksdagen igår. Det här skedde trots att det har varit ett massivt motstånd mot lagen, både bland experter och internt inom flera partier. De partier som var positiva till lagen utåt sett var bara Sverigedemokraterna och KD, men även inom Moderaterna och Socialdemokraterna har det varit ett stort motstånd mot den här lagen, bland annat inom Socialdemokraternas kvinnoförbund. Men trots det här så röstades den alltså igenom, och det var bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och två till som röstade ja till den.
Mm.
Vad säger du om det här?
Ja, men det är tragiskt. Det är absolut tragiskt för dem det gäller. När man inte ens lyssnar på expertisen som faktiskt också säger det här borde vi inte gå igenom, utan tvärtom baka in ett tröghetsmoment i den här lagen. 25 år hade kanske varit mer rimligt. Men det är också tråkigt ur en annan aspekt faktiskt, Sara, nämligen att här visar ju Demoskop har gjort en undersökning där ju 6% av Tidöavtalens partier stöder detta.
Deras väljare.
Ja, deras väljare. 6%. Alltså, så att förutom då KD och SD så är det ju faktiskt så att Moderaterna, 83% av moderatiska röstare säger vi vill inte stödja detta. 60% av Liberalerna. Och Socialdemokraterna så är det majoriteten som är emot. 46% emot och 24% tror jag var för. Mm. Så att, jag menar, så ur demokratisk synvinkel så är det här tråkigt. Det här är som att vi struntar i vad folk tycker, vi struntar i vad experter säger. Nu kör vi på mer en aktivistisk linje. Mm. Alltså inte undra på att det blir ett politikerförakt i det här landet.
Nej. Men varför tror du man gjorde det här då, trots det här?
Ja, men det är ju det som är det förundliga. Någonstans, jag menar, så har ju vår statsminister haft en väldigt, väldigt allvarlig och viktig roll här för den här frågan. Och det är något löfte som har hänt. Alltså, i min värld så är det ett löfte som är nästan personligt relaterat. Det skulle jag dra som en spontan slut. Så att jag har ingen aning om det. Som att han har lovat någon som står honom nära och kär typ. Mm. För att det är ju mot förnuft. Det är mot demokrati. Han får ju inte rösta för detta.
Så du tror alltså att han tycker att det är viktigare vad han har lovat till någon än hur det går för ja, de här unga personerna?
Ja, alltså jag tror det faktiskt. Alltså.
Eller och om det handlar om hans egen prestige.
Man säger ofta så här att ja, men det är en 50 år gammal lag. Ja, och om en 50 år gammal lag är ju bättre än en dag dålig lag. Så att säga, ja men det finns andra länder som har det. Det är ungefär som att säga, andra länder har dåliga lag så nu behöver vi också ha det. Så det är inget lag. Tänk,
nej, men tror du inte det bara kan vara så att statsministern faktiskt tror att de här personerna som lider av könsdysfori kommer att må bättre av om de får byta
ja, men nu är det ju faktiskt så här att han ska inte sitta där och tycka och tänka vad han själv tror och tänker, utan han ska representera de som har röstat fram honom. Och om 83% av hans partivänner faktiskt tycker någonting annat så är det ju märkligt förfarande.
Mm.
Men det kanske märks på valdagen.
Ja, jag skulle just fråga dig hur du tror att det kommer.
Nej, men alltså, det är inte positivt för Moderaterna och det är inte positivt för Liberalerna. Men för KD och SD är det ju positivare för då. Så att jag förstår inte varför man spelar de här partierna i händerna. Det gör man ju nu.
Mm. Vad tror du att det kommer ge för konsekvenser då? Kvinnorörelsen har ju exempelvis varnat för att det kan leda till att män vill, biologiska män vill byta om i omklädningsrum med kvinnor. Och
absolut, den aspekten finns ju ytterligare här. Va? Att man härmed underlättar för dem som har sådana intentioner att komma in i kanske unga flickors omklädningsrum och så vidare. Eller kvinnors omklädningsrum. Det är alldeles för mycket tunga. Det borde återremitteras. Det här är inte färdigbehandlat.
Nej.
Men stressad ska det vara. Så att.
Men vad säger du om att alla riksdagsledamöter, vissa kritiker då, inte var på plats under omröstningen?
Nej, men det tycker jag också är märkligt faktiskt. Alltså, Annika Strandhäll till exempel, som all beröm till henne faktiskt, att hon klev upp som socialdemokrat. Det visar mod tycker jag. Jag har ju skällt på henne i andra program, men jag tycker hon var jättebra här. Men nu råkar hon vara på resa. Så det var ju tyvärr inte bra för omröstningen. Och fler också var på resan.
Mm. Vi ska byta ämne och då ska vi gå in på den allvarliga situationen i Mellanöstern. Mm. Natten mot söndagen så sköt Iran över 300 drönare, missiler och robotar mot Israel.
Mm.
Omkring 99% av de här togs ner av Israels försvarssystem eller av hjälp från USA, Jordanien och Storbritannien. Men en arabisk beduinsk flicka skadades.
Mm.
Trots att ingen dog i den här attacken så ses den som väldigt allvarlig. Dels för att den kom från Irans eget territorium och dels för att den kom från flera länder samtidigt.
Mm.
Utöver Iran även från Libanon, Irak och Jemen.
Mm.
Och nu har Israel svarat på den här attacken och många är rädda för att det kommer bli ytterligare en upptrappning.
Mm.
Vad säger du om det här?
Alltså jag såg faktiskt en intervju i Jerusalem Post av Israels försvarsminister Yoav Gallant. Hur han faktiskt säger att det inte är 300 eller 350. Det var 350 flygande objekt ifrån Iran. Men sammanlagt är det 500. Vilket gör bara det här alltså 99-procentiga försvarssuccessen. Det var verkligen anmärkningsvärt positivt faktiskt. Alltså helt otroligt att man har lyckats så att säga. Och då talar vi om ballistiska robotar som går i stratosfären. Vi talar om kryssningsrobotar och drönare. Mm. Så det var en mycket, mycket större attack än vad som riktigt har kommit fram. Säger alltså Israels försvarsminister då. Och det som är unikt med det här, och det kommer inte fram fullt ut i svensk media, det är att Jordanien, Saudiarabien, USA och Storbritannien så att säga, stödjer Israel i detta. Det är ganska stort och ganska väldigt unikt.
Mm, men har de inte bara egna intressen av det då?
Det är klart de har egna intressen, men det, nu sammanfaller deras intressen med Israels intressen. Det är unikt mot Iran. Så Iran är the bad guy här. Alltså,
Men var inte Irans svar rimligt då? Israel hade ju faktiskt attackerat en byggnad i Damaskus där Irans revolutionsgard höll till.
Mm. Och då menar ju Iran att det här var iransk mark eftersom det var ambassaden, vilket inte stämmer. Men det var en byggnad bredvid och det var ett konsulat. Och konsulat, det är ju täckmantel för den verksamhet som man håller på med i Damaskus. Så att, att Iran reagerar på det, det...
Ja, så förstår du inte att de reagerar?
Jag förstår att de reagerar, men vad i hela fridens namn har de massa generaler där för? För att starta krig mot Israel? Alltså det är proxykrig va? Så att... jag tror Israel kände sig nödvändigt att göra detta helt enkelt.
Mm. Men är det verkligen så klokt av Israel att hämnas? Kan inte det bara leda till att det bara fortsätter i all oändlighet?
Alltså, vilket land i världen kan acceptera 500 missiler mot sitt eget land? Och sen sätta, hoppas inte det kommer några fler. Utan självklart har de den moraliska rätten att få reagera på detta. Och det gör de ju också nu då. Så att, sen är ju, vem kan avgöra vad som är proportionerligt här? Men jag tror ändå att det här blir en fight ytterst mellan Iran och Israel om man spetsar till det. Faktiskt. Mm. Och det kommer inte vara Israel som blir förlorare, utan det blir Iran.
Mm. Men hur stor risk tror du att det är för att det blir ett stort regionalt krig nu då?
Alltså jag tror faktiskt inte att vi är där vi ska få se en eskalering till tredje världskrig än.
Det som förutsägs i Bibeln?
Ja, men precis. Därför jag tror först att Kina och Ryssland och USA vill också kliva in i det. Och nu finns det ju de med i bakgrunden, men jag tror inte vi riktigt är där än. Utan här ser vi ju att det är länder som Jemen, länder som Syrien och Iran och Irak här som går emot så att säga Israel, och jag tror till och med att det finns vissa hänvisningar faktiskt förutsägelser om det också. Men det är där vi ser nu, men det är allvarligt nog.
Ja, vi får se hur det utvecklar sig.
Absolut.
Vi ska byta ämne.
Mm.
Och då handlar det om en uppföljning på förra veckans diskussion om det tragiska dödsfallet i Skärholmen.
Mm.
Det var alltså en 39-årig pappa som blev skjuten i huvudet framför sin son. Och det här ska ha skett efter att han hade konfronterat ett ungdomsgäng på något sätt. Det här dådet väcker såklart sorg och bestörtning, men också ilska emot politiker och hur politiker har agerat.
Mm.
Både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och justitieminister Gunnar Strömmer fick ilskna tillrop när de var i Skärholmen efter det här.
Mm.
Och ett videoklipp på Magdalena Andersson då hon möter anhöriga till den här pappan har fått stor spridning.
Mm.
I det här klippet så anklagar de anhöriga henne för att bara bry sig om kamerorna och inte bry sig om att beklaga sig inför dem. Och säger att det var samma sak efter mordet på Adriana, alltså flickan som sköts till döds i Botkyrka 2020. Därtill har Socialdemokraterna fått kritik för att de bara timmar innan det här mordet röstade nej till lagen om visitationszoner. Som vissa då menar hade kunnat rädda den här pappan om polisen hade fått visitera det här ungdomsgänget. Vad säger du om det här?
Alltså, jag kan verkligen förstå kraftiga reaktioner för sörjande människor här. Va? Alltså, samtidigt är det inte lätt för politikerna i just den här situationen. Va? För man kan bli anklagad för, varför är ni inte där? Och så kommer de dit, varför är ni här? Så,
jo, men då menar du att hon brydde sig om och ville ta kort med dem. Jo,
jag förstår. Då, men absolut. Det är definitivt alltså, skäl för kritik tycker jag. Men till syvende och sist tänker jag, det är vad man befattar. Alltså vilka politiska beslut man fattar. Så kritiken ska ju vara, varför röstade ni socialdemokrater mot visitationszonerna? Det är ju där någonstans. Det, alltså vad vi pratar och hur mycket blommor vi har eller inte har, absolut att ha betydelse. Men det är de politiska besluten och vilka resurser man sätter till polisens förfogande som avgör om vi ska vinna i det här kriget. För det här är ett krig också.
Men är det än säkert att visitationszoner hade hjälpt i det här fallet? De ska bara gälla under vissa tider och platser.
Ja, men alltså, det vet vi ju naturligtvis inte om det hade hjälpt i det här fallet. Men poängen är den, det kan hjälpa i liknande fall framöver. Och då får vi bara utöka mandaterna för poliserna. Alltså, vi är ett krig. Alltså, och nu är det ju inte bara mellan ligorna och gängen. Utan nu plötsligt spiller det aktivt över. Så långt jag förstår det till vanliga familjefäder i det här fallet då, som visar lite civilkurage. Och så det har verkligen klivit in i våra egna vardagsrum. Så antingen fightas vi eller så ger vi upp.
Även om du nu inte är så kritisk till Magdalena Anderssons agerande där, så har det här klippet fått väldigt stor spridning. Hur stor smäll tror du kommer bli för henne?
Alltså, det var även Strömmer man reagerade mot. Men just det här klippet kanske då. Alltså, det finns ju hos politikerna ständigt en tendens att vilja synas i rutan. Jag försvarar inte
Magdalena Andersson. Men du tror inte det kommer påverka siffrorna?
Ja, men alltså, det tror jag kanske inte på det. Det är vad man ger, fatta för beslut som ska avgöra. Faktiskt tycker jag. Men absolut, vi behöver närvarande politiker som visar hjärta och engagemang också när det är så här hemska saker som händer.
Ja, vi ska byta ämne. Då ska vi fortsätta vår diskussion av Uppenbarelseboken.
Just det.
Som idag handlar om ett kapitel med mycket dramatik. Ja, vi ska fortsätta vår diskussion av Bibelns framtidsbok, Uppenbarelseboken.
Spännande.
Och har nu kommit fram till kapitel 12. Där beskrivs det hur lärjungen Johannes får se en gravid kvinna som är insvept i solen, har månen under sina fötter och har en krans med 12 stjärnor. Sedan får han se en drake, en röd drake, som inte ser ut riktigt som den här draken utan faktiskt har 7 huvuden, 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Och hans svans drar med sig en tredjedel av stjärnorna. Mm. Den här draken ställer sig framför den gravida kvinnan för att äta upp hennes barn när det föds. Mm. Men när barnet föds så tas det upp till himlen. Mm. Och då utbryter det en strid i himlen mellan ängeln Mikael och hans änglar och draken och hans änglar. Mikael och hans änglar vinner dock den här striden, vilket leder till att draken och hans änglar kastas ner på jorden. Då börjar han förfölja den här kvinnan, men hon flyr ut i öknen och skyddas där i 3,5 år. Då försöker draken sen spruta vatten från sin mun mot den här kvinnan, men jorden tar upp det här vattnet så hon klarar sig. Då blir den här draken rasande och börjar istället förfölja kvinnans barn och de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och sen ställer han sig på stranden vid havet och sen är det kapitlet slut. Mm. Vad säger du här?
Hur många timmar har vi på oss? Nej, men alltså, enkelt uttryckt kan man säga att från kapitel 12 och 13 så är det 7 stycken viktiga aktörer som målas upp. Nu kommer vi inte in i kapitel 13 här utan i kapitel 12. Och här stannar, så långt jag ser det, kronologin upp. Utan här stannar vi upp och får delvis en blick tillbaka vad som har hänt i historien. Och i skapelsens historia, även den andliga världen. Vi får alltså en blick av runt detta. Så kvinnan, som jag ser det, är Israel. Det är det som blev utvald av Gud att representera honom på jorden och att han själv skulle födas fram, alltså Messias skulle födas, det är hon som föder fram Messias. Draken är Satan själv eller djävulen själv, som ju också står sen här i det 12 kapitlet 7 vers framåt. Att, och det står faktiskt 5 olika namn, han heter djävulen, heter Satan, heter drake, den gamla ormen, alltså det är en massa olika namn på det vi kallar för djävulen. Och här ser vi alltså vad som har hänt. Vad är det ondas ursprung? Det märkliga är att från allra första skapelsens början så var denna mäktiga ängel en god ängel. Han skapades för att tillbe Gud. Men någonting hände, och det kan vi inte gå in på nu, så uppstod en strid i himlen. Här kommer ytterligare en aktör fram, en stor ängel som heter Mikael, strider med draken. Och draken drar ner sig en tredjedel av himlens stjärnor. Många bibelforskare tror att en tredjedel av alla änglar föll med det vi kallar för djävulen här. Och det är det vi idag kallar för onda andar eller demoner. Så en tredjedel av himlen lämnade himlen, eller kastades ut från himlen. Och det är det vi har problem med nu, kan man säga. Men draken hatar kvinnan. Antisemitismens grundorsak är andlig. Man hatar kvinnan. Delsvis därför att hon också föder fram Messias. Och barnet är alltså Kristus själv här. Så att vi får en tillbakablick. Så...
Ja, men är det inte lite förvirrande med tidsordningen som står här? För det verkar ju som om striden i himlen bryter ut efter att Jesus har fötts.
Ja, men grejen här menar jag att här beskriver ju Johannes det han ser. Och Gud låter honom, precis som man kan se in i framtiden, man kan se upp i det som händer nu och man kan också se bak i tiden.
Så att, jo, man förstår det inte åtminstone att den här striden kom innan Jesus dog.
Fast samtidigt är det ju så här, som, har du pusslat en gång? Det största pussel jag pusslade var på 18 000 bitar.
Ja, men varför skriva det som ett pussel när man kan skriva något kronologiskt? Det blir mer logiskt.
För dig är det så nu, men det betyder inte att det är så för mig och för andra genom årtusendena.
Så du tycker det är mer logiskt med det här virvarpusslet?
Ja, om man tar fram alla pusselbitar. Och tror att Gud är med och lägger hela pusslet, då kan man säga, aha, så, nu får bilden fram. För att frågan är, vad kommer det onda ifrån? Det kommer från himlen från början. Att det har skett ett uppror där. Så att de här texterna beskriver det. Och som jag säger det, om du frågar det mig.
Mm. Men hur ska man se på de här 3,5 åren då? Att kvinnan är skyddad i 3,5 år, vad syftar det på?
Jag tror att det syftar på det vi nu är inne i den stora kronologin också här. Nämligen att under 3,5 år så kommer det judiska folket ha en speciell roll. Alltså under den här vredens tid, i 7-årsperiod, de 3,5 första åren verkar det finnas en form av lugnare freds, falska fred och kanske en synkretism mellan alla världens religioner. Och de 3 sista brakar ondskan lös. Och då är det judiska folket utsatt för enorm förföljelse, men även martyrkristna.
Mm, men de är även förföljda nu och har varit förföljda under lång tid.
Så är det. Och när det talas om att den spyr ut vatten och så vidare, så är det ett försök, det är ett metaforiskt och ett bildspråk. För han ser ju det så.
Mm.
Han ser ju inte text, han ser någon form av bild som han försöker beskriva, som jag uppfattar det. Det vill säga att draken vill komma åt det judiska folket, men också dem som juden Jesus Kristus, som för oss hedningar har blivit vår frälsare, så att säga. Så att det här, de 7 aktörerna, men vi får inte reda på de 2 sista. Det är ju Antikrist själv och det är den falska profeten. Det kommer ju nästa kapitel.
Men hur kunde djävulen i huvud taget bli ond där uppe i himlen? Hur kunde det komma in någon ondska där?
Det betyder att de allra högsta änglarna har någon form av valmöjlighet. Och det som Gud skapade dem med någon form av, precis som du och jag som människa har en valmöjlighet.
Jo, men om Gud är alltid genom god, hur kunde det överhuvudtaget finnas något ont att välja på där uppe?
Det är ju det som är den djupa filosofiska frågan.
Som du inte har något svar på?
Vi har inte svar på alla frågor, men vi konstaterar att det finns ondska. Det finns. Och det kan ju faktiskt också vara så att han skapar med en förutsättning att välja bort Gud. Att inte välja bort Gud. Så att där är en jättedjup fråga. Vi får bara konstatera att det finns ondska och den har sin ursprung faktiskt ifrån ett uppror.
Ja, vi kanske får återkomma till den frågan en annan gång. Vi ska sätta punkt där. Fortsätta diskussionen om kapitel 13 nästa vecka.
Det blir super, super viktigt och spännande.
Ja, tack så mycket Sven. Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra!